Olof Lund läser sin egen bok Allsvenskan enligt Lund.
Malmö FFs svindlande affärer. Alla är inte nöjda med bristen på insyn i allsvensk fotboll och vad som sker bakom stängda dörrar i styrelserum, på kanslier och via bankkonton. Det är skälet till att det en dag före midsommar 2017 kom ett mejl till mig med 4 dokument bifogade. Personen som skickade dem har läst min bok Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll och efterlyser mer granskningar. En har ett tydligt budskap. Jag vill bjuda dig på det här, för när jag hade insyn i fotbollens värld i Sverige funderade jag mycket på hur konstiga strukturer det var inom svensk fotboll och den affärsmässiga okunskap som fanns. Jag klickar fram dokument efter dokument. De rymmer gott om siffror som handlar om både dollar och kronor. De är på olika språk. Engelska, svenska och portugisiska. 2 av sidorna är helt igenom handskrivna med ett gäng underskrifter och en del datum. De utgör 2 avtal. Ett mellan en spelare och en svensk klubb och ett som reglerar ett spelarköp mellan 2 klubbar. När pengar ska betalas och en klausul som reglerar en eventuell vidareförsäljning. De andra dokumenten är mer formella. Ett kommer från en svensk bank och gäller en överföring mellan 2 svenska klubbar. Det andra kommer från någon form av bokföring, men med handskrivna tillägg. Det handlar om avräkningar och vem som fått vad och när av en köpesumma. Alla dokument rör en spelaraffär inför Allsvenskan 2004 som i slutändan skulle ge Malmö FF runt 60 miljoner kronor i intäkter. Dessutom bidrog köpet av Sveriges då hetaste anfallare, Afonso Alves i Örgryte, till att MFF vann sitt 15:e SM-guld hösten 2004, det första på 16 år. En del kan ställa sig frågande till varför en spelartransfer som gjordes upp för 14 år sedan är intressant för allsvenskan idag. Men jag tror att historien kan lära oss mycket, för en hel del handlingssätt går igen och här får vi för en gångs skull insyn. När fotbollen i Sverige började professionaliseras i slutet på 80-talet dök det också upp affärer där allt inte gjordes enligt samhällets regelverk. Öppenheten var dålig och en hel del personer såg till att utnyttja det och tjäna pengar. Inget tyder på att det har ändrats. Svensk fotboll fick en första brutal inblick i det när Benficas kassör i början på 90-talet tågade ut från klubben med bokföringen och gav den till portugisiska tidningar. Då framkom bland annat att Malmö FF och dess styrelseledamot Bengt Madsen redovisat ett för lågt försäljningsbelopp när Jonas Thern flyttat till Lissabonklubben 4 år tidigare. TT:s Magnus Wieland och Expressens Lennart Eriksson kastade sig över uppgifterna och grävde vidare. Kopplingen till Sverige gick via numera avlidne Börje Lantz som var Sveriges första kända fotbollsagent. Han gick under smeknamnet Mr. 10%, rökte cigarr och påstod att han aldrig tog betalt från spelaren hade tjänat 1 miljon kronor netto. Ett tag hade Börje Lantz så många svenska toppspelare att Expressen satte rubriken Lantz-laget. Den tomme lilla födde affärsmannen var en doer som visste hur man såg till att få saker att hända oavsett regelverk. Före agentkarriären var han en driven sportjournalist. Efter VM 58 följde han med det brasilianska landslaget som han bekantat sig med under tiden i Sverige hem till Rio de Janeiro för att sedan säga upp sig och bosätta sig i Brasilien. Han levde bland annat på att ordna uppvisningsmatcher, vilket var ett sätt att tjäna pengar för förbund på den tiden. Under åren som journalist hade han skaffat sig kontakter världen över och använde sig av dem. Han fick bland annat in Coca-Cola bakom järnridån. Det krävde han för att låta Brasiliens landslag komma dit. När VM-finalen 1978 avgjordes i Buenos Aires satt Börje Lantz jämte landets diktator Jorge Videla på hedersläktaren. Han såg tidigt pengarna inom fotbollen och satt sedermera på fler stolar än de flesta i fotbollens värld. Kanske var det ingen slump att så många svenskar på 80-talet hamnade i Benfica. Exempelvis Sven-Göran Eriksson, Glenn Strömberg, Mats Magnusson och Thern eftersom Börje Lantz periodvis jobbade för klubben. Lantz hjälpte inte bara spelare utan även svenska klubbar och jobbade samtidigt för Benfica. En lönsam kombination. I slutet av 1993, när Thern-affären uppdagades i både Portugal och Sverige, fick MFF höjdaren Bengt